Den här musiken skrev alltså Mozart medan hans fru födde barn i rummet intill.
Mm, ja, du hör ju hennes skrik här i stråkarna till och med.
Ja, man kan ju säga att han älskade sitt arbete i alla fall.
Han missar aldrig tillfälle att jobba.
Nej. Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej ni som lyssnar. Välkommen till Mästerverken. Här pratar vi om den mest älskade och mest kända musiken. Idag är det Mozarts 15:e stråkkvartett i D-moll.
Mm.
Barnsängskvartetten.
Ja, det här är ett sånt där verk som om man då har fått för sig att Mozart alltid är glad och lättsam och galant.
Mm. Elegant sådär,
ja, precis.
Lite på ytan.
Så är ju det här någonting annat. Det här är en annan bild av honom och en mycket mer allvarlig bild av Mozart.
Ska jag berätta lite om var han är i livet när han skriver det här då? Jag ser att du nickar. Det är okej. Okay. Året är 1783. Mozart är 27. Han jobbar jättehårt. Och han har lyckats bryta sig loss från sin kontrollerande pappa här.
Ja, det stämmer. Och han har verkligen kommit loss karriärsmässigt också. Och det är ju för att bland annat han slipper sin pappa.
Tror du det?
Ja, det tror jag. För han är ju så extremt kontrollerande. Och han har blivit mer av vad vi idag skulle kalla en frilansare.
Mm-hmm.
Och jag menar, vi kommer in här vid en tid då han skriver mästerverk efter mästerverk. Han håller konserter, han är extremt aktiv i Wien, han syns överallt. Han får kontakter i de här rika kretsarna där förstås musik utövas i privata hem i väldigt mycket.
Just det. Det där är ju så svårt att ta in. Alltså vilken lyxvara. Mm. Alltså professionell musik var på den här tiden.
Ja, att höra klingande musik vid den här tiden på professionell nivå, det var ju ingenting man kunde ta för givet. Mm. Så varje sådant tillfälle var ju någonting alldeles unikt. Jag menar, vi är så bortskämda idag av att kunna höra så mycket inspelad musik och vi har radio och allt det där. Det fanns inte då.
Nej, och man vet att det inte fanns, men man fattade inte på något sätt.
Nej, exakt.
Det,
man bör försöka förstå det, för att jag tror att vi alla blir ödmjuka, kan inse hur privilegierade vi är idag.
Verkligen.
I det perspektivet.
Ja, men han har gift sig också.
Ja.
Inte ens ett år tidigare så han gift sig. De är nyförälskade och de ska få sitt första barn.
Ja, det är mycket på gång här får man säga för Mozart.
Hur börjar den här stråkkvartetten? Hör man här att han är glad och mår bra, liksom, eller?
Ja, men ja, jag tycker snarare att jag tolkar det mer som någon som försöker må bra här i början. Det är ju ändå en lite...
Jag borde må bra.
Ja, vi kan väl lyssna här och se hur vi känner om saken. Så här börjar det då, det är också det här, det som är huvudtemat i första satsen som kommer igen flera gånger. Och det, jag menar, jag tycker att det finns en viss, glatt är det ju inte, det är snarare lite sorgsamt. Och
det är
lite
ödesmättat, det är liksom så här, det är väldigt kraftfullt tycker jag.
Mm. Första satsen har ju också ett sidotema som går i dur faktiskt och som är mycket livligt men samtidigt också lite oroande faktiskt.
Vi är glada men på tårna.
Så är det.
Mozart gör ju 6 stycken stråkkvartetter som kallas för Haydn-kvartetterna, eller hur?
Mm, det stämmer.
Varför då? Liksom?
Ja, det är hans opus 10 som består av 6 kvartetter som alla då är tillägnade Josef Haydn. Haydn då, ska vi komma ihåg, är ju, som man brukar säga, uppfinnaren av hela genren stråkkvartett.
Den är nyuppfunnen.
Den
alltså.
Är relativt nyuppfunnen, och Mozart, kan man ju faktiskt säga, lär sig skriva stråkkvartett av Haydn. Haydn är en jätteviktig förebild för Mozart. Det är inte bara en mentor för honom, det är också en personlig vän. Så här finns en jättenära kontakt. Verkligen ett exempel på en slags give and take mellan två tonsättare.
Var det inte så att Mozart började kalla honom för pappa? Alltså ja, musikens pappa.
Musikens
så
pappa, och det har vi ju ärvt faktiskt, för vi kallar ju ofta Haydn för pappa.
Jag brukar
pappa
ofta
Haydn.
Kalla Haydn för pappa. Hör du pappa?
Hör du pappa? Mozart är ju, det här är ju hans 15:e stråkkvartett faktiskt, som vi räknar på det sättet.
Wow.
Det är inte så vanligt att man använder numrering som på Mozarts kvartetter, som man senare gör med Beethoven till exempel. Kanske säger man att det är en av...
Man säger barnsängskvartetten.
Ja, det är kanske precis. D-mollkvartetten ur opus 10 eller Köschel 421 för den delen, för att göra saken ytterligare komplicerad.
Alltså, det är så krångligt.
Ja.
Men,
don't get me started at the Köschel.
Men 15 stycken...
Ja,
ska man inte se det som många? Alltså, jag tycker det är ganska
nej,
många.
Nej, om du jämför med Haydns, som faktiskt, han lever ju längre förstås, men då blir det ju 83-84 stråkkvartetter. Och det han får från Haydn är ju, han är väldigt inspirerad av Haydns ryska kvartetter, mm-hmm. där Haydn lägger grunden för det här som vi idag förknippar så mycket med stråkkvartetten, det vill säga att stråkarna är i ett slags samtal med varandra, instrumenten är i dialog med varandra. Det är precis det där som Mozart vill testa här, och det är därför han tillägnar de här kvartetterna till Haydn.
Alla samtal borde vara sån.
Ja, alla samtal borde vara som en Mozart-kvartett eller en Haydn-kvartett eller något sånt.
Istället för att en bara pratar liksom, så kan man...
Det är det du tänker. Du tycker att jag pratar för mycket nu.
Jag tycker du pratar för mycket. Johan, kan vi inte ha en liten... Nej, men jag tycker bara så här, om man spelar sån här musik, då borde man bli bättre på samtal. För alltihopa är ju samtal. Alltså, det här ge och ta liksom.
Vackert formulerat, Lolo, och jag tror att du har rätt. Musik är också konsten att lyssna, och vi har någonting att lära oss där alla.
Mm. Okej, den börjar ganska gulligt, den här andra satsen, eller hur?
Ja, väntar man barn så ska man vara fylld av positiva förväntningar, tycker jag. Ja, det börjar ju med en slags förväntansfullt lugn det här. Det är ju ganska gullig musik, måste man säga.
Den är väldigt fin.
Ja.
Verkligen.
Vad handlar det om? En idé om det blivande föräldraskapet och familjelivet kanske?
Åh, så fint det kommer att bli.
Ja, så fint det kommer att bli. Men det här förbyts ju ändå då i de här skriken som kommer från rummet bredvid.
Är det så?
Ja, men det är Constanze själv som påstår att de stigande stråkfigurerna som man hör här i andra satsen, det ska faktiskt föreställa hennes skrik då från det rum där hon ligger och föder.
Wow.
Thank you.
det är som att, och nu kommer nästa verk.
Ja.
Och så var det lite lugn emellan.
Ja, precis.
Det är ju intressant att han sitter och hör med skriken och blir inspirerad. Alltså, jag vet inte. Det är lite så här som Tob, du vet, pappa kom hem. Man undrar så här, svarade du någonsin på det där brevet från Lillan, eller satt du bara och skrev ett jättefint, en jättefin sång?
Ja, men det handlar ju ändå om att kanalisera någonting och ta hand om en känsla, ja, eller göra någonting av situationen överhuvudtaget.
Ja, han och kunde ju inte göra så mycket annat. Nej. Han fick ju inte komma in i rummet.
Nej.
Utan han var ju hjälplös.
Exakt.
Och då gick han väl till det han kunde.
Ja, det så skulle jag säga också faktiskt.
Stackars alla pappor som inte har fått vara med genom... Han blir en röst för alla pappor.
Ja, på den tiden då pappan inte fick vara med under förlossningen utan gå oroligt och vanka utanför eller så.
Mm.
Och svimma kanske för att man blir så nervös.
Min pappa svimmade i korridoren.
Ja, det var han som svimmade.
Han
hade hört det där någonstans.
Ja, det finns säkert fler.
Ja. Absolut.
Men till sköterskornas irritation. Ska man ta hand om honom också?
Ja, det blir bara problem.
Ja.
Släpp in papporna.
Släpp in papporna.
Ja.
Fast om han hade varit insläppt, då kanske inte den hade funnits å andra sidan.
Precis, där kommer det också åt en viktig detalj i
sammanhanget. Håll genierna undan så att de kan...
Precis, låt dem skapa i fred.
Ja. Men det här med barnsängskvartetten.
Mm.
Jag letat efter barnsängskvartetten på engelska. Alltså,
ja.
Och då visste jag inte
vad det skulle heta.
Labor quartet, vad heter det?
Ja. Ja, just det.
Men det finns inte.
Nej, det verkar inte vara så vanligt. Ja, det verkar vara vi svenskar som har fått för oss att den ska heta barnsängskvartetten. Jag tror att det har funnits på tyska, men det verkar absolut ha försvunnit ut med...
Vad heter det?
Kinder... Ja. Men som sagt, återigen, det är lustigt att det har blivit så... hängt kvar så mycket på svenska som det har gjort.
Mm.
Ja, men vi kanske gillar titlar här. Titlar är bra för musik, det vet vi ju.
Jag tycker det är jättebra.
Det är bara att jämföra med Haydns symfonier som har titlar. De symfonier som har titlar, de är mycket mer populära än de som inte har.
Är det så?
Ja.
Så vill du att ett verk ska bli lyssnat på?
Ha en titel.
Ha en titel.
Exakt. Men de här skriken är ju också inte bara ett skrik kan man säga. Det är ju faktiskt ett bärande motiv i kvartetten som består av tre toner. Och det kommer igen på flera ställen. Så det är ett sätt för Mozart att knyta ihop det hela. Sen är det lite av en öppen fråga om du verkligen hör det i första satsen eller inte. Eller om det bara är i de tre sista satserna. Jag kan nog säga ändå att det finns där i första satsen på något sätt. Det finns ju flera ställen där vi hör liksom de här stigande stråkfigurerna och så. Att det ändå är... Ja, Mozart har liksom tänkt att det här ska få kvartetten att hänga samman.
Mm. Men du, om man har sett filmen Amadeus,
yes, det har jag gjort.
Ja, det är ju inte en super... Eller, det är en ganska charmig bild av Mozart fru Constanze, men Hon verkar inte så smart kanske, eller?
Nej, ja, hon porträtteras ju lite grann som en dum bimbo där tycker jag.
Mm.
Men en charmig bimbo får vi väl ändå säga. Men det där ska väl vara en orättvis bild av henne.
Ja, för hon är egentligen den som håller ordning på Mozart, eller åtminstone försöker.
Ja, så
hon kan sköta hushållet, hon är ekonomiskt sinnad och sådär.
Ja, absolut. Mm. Det kan ju verkligen inte ha varit lätt att vara gift med Mozart, detta geni. Som också är en renodlad slarver, faktiskt. Det liksom, har Mozart fått lön så vet vi ju det att han på vägen hem hinner stanna på krogen, innebjuda folk på vin. Kanske han tänker, jag måste köpa med mig någonting till Constanze också. Så blir det något vackert tyg som han hittar. Och så vidare och så vidare, så kommer han hem helt utan pengar.
Ja,
men annars verkar de ju haft en väldigt fin relation.
Ja, kärleksfull.
Ja.
De här breven är ju väldigt kärleksfulla.
Oh, ja.
Och roliga.
Passionerade
och lite så här, massa sexanspelningar också.
Ja, absolut.
Men det här med ekonomin handlade väl också om att han i de här fina kretsarna var tvungen att skaffa nya kläder hela tiden, eller hur?
Ja, herregud, ja, när man umgicks med människor på den här nivån eller adel och väldigt rika människor som hade obegränsade medel, så var ju det naturligtvis svårt, för att du krävdes ju av dig att du skulle ha en viss stil naturligtvis, och säkerligen också kunna byta kläder. Alltså att har du synts i den där fina livrén en gång, så kan du ju inte komma nästa dag i samma kläder.
Nej, just det. Då har man gjort ett etikettsbrott, ja, ungefär. Eller blir utskrattad.
Precis, och man kan ju föreställa sig vilken panik det här skapar. Jag, jag känner ju igen mig.
Ja, jag förstår det. Har du samma kavaj idag,
Johan?
Jag har
samma kavaj i 3 veckor nu. Det är ingen som har sagt något.
Men jag tänker att Mozart, han var ju tvungen till det också, för att han var ju tvungen att röra sig där för att få jobb.
Ja, ja.
Så det blir ju som en sorts moment 22.
Definitivt så. Så är det verkligen. Men som sagt, Constanze har ju fått oförtjänt dåligt rykte i musikhistorien. Vi kan ju också konstatera att hon är oerhört viktig för Mozart som person naturligtvis, men också för hans eftermäle.
Mm.
I det faktum att hans musik faktiskt lever vidare mycket genom henne. Hon är ju den som så att säga ser till att katalogisera musiken, att föra den vidare helt enkelt. Det är ett arv som hon vårdar oerhört kärleksfullt.
Hon ser till att han inte blir bortglömd. Det
kan
ju
vi
jättehäftigt
också, precis.
Och sparar all musik och sånt.
Och sen var hon ju, vad vi förstår också, en väldigt intelligent person. Och hon var sångerska. Hon kunde ju alltså prata med Mozart om musik.
Ja, just det.
Kan vi ju förstå. Så att det där utmanar ju bilden av henne som någon slags flamsidiot i alla fall.
Verkligen.
Men nu Lollo, nu måste vi faktiskt gå vidare här i kvartetten. Är du redo?
Jaha.
Ja. Här kommer menuetten från helvetet.
Ja,
det är oerhört våldsam musik det här i tredje satsen.
Mm.
Om man tänker att en menuett ska vara en sirlig dans, det är lätt och luftigt, så är det här någonting annat.
Ja, jag tyckte att det var lite Näcken över det, alltså en sån där våldsam...
Galen speleman.
Ja, precis.
Ja, det är otroligt intensiv musik, och det är ju det här... Det här låter ju som Beethoven skulle jag säga faktiskt. Alltså det här är ju bland det mest intensiva stråkkvartettmusik vi har före Beethoven.
Johan, du var ju alldeles nyss i Mozarts födelsestad faktiskt, i Salzburg.
Ja, det
för
stämmer det.
Kanske 14:e gången, men i alla fall.
Nej, det var första gången.
Va?
I Wien har jag varit många gånger, men det här var första gången i Salzburg.
Mm. Hur var det? Gick du hans fotspår?
Ja, det gjorde jag lite grann. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Det var ju dåligt väder i och för sig. Det var underbart att se Mozarts födelsehus till exempel. Det är hisnande på något sätt.
Mm.
Sen är det ju, Salzburg är ju en liten småstad. Man kan bli lite trött på att hänga där allt för länge.
Det var ju Mozart också trött på, eller hur?
Han ville därifrån. Han kom därifrån. Det är en väldigt vacker stad, men som sagt, jag var där framförallt för musiken. Så att,
jag trodde du skulle säga att du var där framförallt för Mozartkulorna.
Det också faktiskt. Vi har ett projekt jag har haft är att utröna det här med Mozartkulans ursprung.
Okay.
Och du vet, det finns ju minst 6 olika fabrikat. Jag ville komma fram till vilken är godast. Och jag har ett resultat. Jag vet nu det. Det får ju inte säga några namn. Det finns många Mozartkulor och jag har en favorit, så kan vi säga.
Som du inte tänker berätta
om. Jag tänker inte berätta om det.
Alltså, vad kostar det att köpa Mozartkulor i Salzburg då?
Ja, en stor påse av de här mina favoriter kostade väl över 300 kronor.
Nej.
Men då får man många kulor för pengarna.
300 spänn?
Ja, hon såg nästan lite chockad ut i expediten. Ska du ha den stora? Ja, sa jag.
Johan, den här stråkkvartetten, den är ju D-moll. Och det verkar, när jag läser på nätet, som att det där med D-moll är jätteviktigt för Mozart. Och det är personligt och allt möjligt. Vad är det med D-moll?
Ja, det är en mörk och dramatisk tonart. Och man kan ju notera att Mozart använder den relativt sällan. Och när han väl gör det så tycks det ju betyda någonting. Alltså, det är ju framträdande i hans mörka, dramatiska verk, vi tänker Don Giovanni, mycket D-moll där, i hans ofullbordade Requiem, i pianokonsert nummer 20. Det är några andra viktiga D-mollverk för Mozart. Och det är någonting med hur det liksom tycks komma honom lite närmare, alltså i någonting mer existentiellt i valet av D-moll, tycker jag. Alltså, vi vet ju också att han är en person som funderar mycket på liv och död. Ja, men han är omgiven av det. Syskon dör, hans egna barn dör, det finns där hela tiden. Vi har också ett brev där han skriver till pappa Leopold: jag tänker på döden varje dag. Och det här är ju ett sätt, om så inte bara tänka på döden, så kanske tänka på hur skört livet är. Det är kanske det vi hör som mest i barnsängskvartetten egentligen.
Ja, men det håller jag med om. Den här sonen som föds under barnsängskvartetten, han Raimund, deras första barn, blir ju bara 2 månader gammal.
Just det.
9 veckor.
Ja, det är oerhört tragiskt och smärtsamt.
Och han skriver ju om det där. Det är Mozart som skriver: vi är båda väldigt ledsna över vår stackars vackra, tjocka, älskade lilla pojke.
Ja, det är förfärligt.
Ja, verkligen. Constanze födde ju 6 barn och 2 överlevde sitt första år och blev vuxna sen också. Och sen dör han ju själv tidigt. Alltså, det är ju så mycket död i den här...
Ja.
Det är bara vi som inte... Vi är ju den första, de första generationerna där inte folk bara dör runt omkring en hela tiden.
Nej, inte på det här sättet. Alltså, Mozart blir ju själv bara 35. Nu var han ju, fanns väl vissa tecken på sjuklighet. Constanze lever ju väsentligt längre till exempel. Men med detta sagt, man kan undra, hur hade musikhistorien sett ut om Mozart hade levt till 80?
Och ingen av Mozarts söner får barn heller, så det finns ingen liksom Mozart-linje.
Nej, det stämmer. Han har ju inga det finns ingen släkt, Mozart-släkt.
Nej, inte
som
så
stammar till vår Wolfgang Amadeus i alla fall.
Nej, inte så rakt nedstigande. Nej. Okej, nu är vi framme vid sista satsen. Fjärde.
Ja, den är också fin. Den slutar ju moll då förstås. Den här huvudtonarten är ju D-moll. Det är lite ovanligt ändå att han avslutar i moll som man gör här. Men det gör han ju också genom att det här tretonsmotivet som vi har blivit uppmärksamma på tidigare.
Skriken
kommer tillbaks och upprepas flera gånger. Och så avslutar ju också kvartetten. Starkt. En lysande stråkkvartett. Ett mästerverk, Lolo.
Ja, tack. Nej, men verkligen.
Ja.
Jag märkte att när jag lyssnade igår så spetsade jag öronen och tänkte så här, kan man höra första skriket också? Alltså barnets första skrik. Är det något av de här små...
Ja, kanske det. Ja, det är en fantastisk tolkning, tycker jag. Det kommer jag höra nu.
Ja.
Alla i fortsättningen när jag lyssnar på den här.
Så... Säg till när du hör det.
Ja, så... absolut.
Okej, vad är det för musiker som vi har lyssnat på idag?
Ja, det här är en stabil, bra, jättefin inspelning med amerikanska Emerson-kvartetten som jag har lyssnat jättemycket på faktiskt. Den har blivit min lilla go-to, heter det.
Go-to-barnsängskvartett?
Ja, faktiskt.
Johan, hur gör man om man vill lyssna på det här avsnittet igen? Eller höra något annat som du har gjort?
Ja,
har gjort?
Det var en bra fråga, hör du. Då går man till appen Sveriges Radio.
Ja, och när man väl har gått till appen, då kan man leta upp mästerverken och trycka på hjärtat.
Just det.
Och då får man nya notiser när det kommer nya mästerverk.
Bra.
Okej, Johan, tack för idag.
Tack, Lolo.
Och tack alla som har lyssnat. Producent var Jonas Spik och vi hörs igen. Hej då!
Hej då!